Välkommen till Tolkning pågår. Vi ska tolka texterna för 20:e söndagen efter trefaldighet och temat är att leva tillsammans. Jag som pratar nu heter Lisa Svensson och är präst i Lunds domkyrka. Och tillsammans med mig sitter
Katja Slonavski som är nyligen antagen prästkandidat i Lunds stift.
Och vi ska i detta samtal utgå ifrån en amerikansk teolog som heter Anna Carter Florence och hennes sex frågor som heter To a Focus and Function. Och det är sex frågor som ska hjälpa en att komma in i bibeltexten. Och är man intresserad av dem så finns de på hemsidan. Nu läser jag ur Matteus evangeliets 13:e kapitel, vers 53-57. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sa: Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Vilket ögonblick i texten fångar dig? Och med fångar menar jag fascinerar dig, stör dig, oroar dig, skapar stämning, förföljer dig eller på något annat sätt sticker ut.
Det här stycket är ju ganska snyggt klippt. Det slutar ju med väldigt så här bra catchphrase, tycker jag, från Jesus. Där han ju säger, en profet blir bara ringnack i sin hemstad, om jag citerade rätt nu.
Mm.
Så den är ju liksom bra, men jag tycker att det här ögonblicket för mig där jag märker att jag börjar le när jag hör det här för att, ja, av igenkänning, så jag blir nästan lite full i skratt. Det är när hans gamla grannar frågar sig, var har han fått allt detta ifrån? Eller hur blev han sån här?
Och då väcktes känslan?
Ja, men lite så här bitterljut humoristiskt kanske. Och igenkänning. Jag känner igen det från olika platser.
För det blir en bra ingång. Då går vi över till fråga två. Varför fångar detta ögonblick dig?
Jag tror också att det skulle kunna ha potential att fånga väldigt många människor av samma anledning. För att jag kommer från en små stad, ska jag inte säga, men jag är från en liten ö utanför Göteborg. Och jag tror att alla som kommer från ett mindre samhälle kan känna igen sig i liksom den här alieneringen som man kan uppleva om man har liksom hamnat någon annanstans. Alltså det är en sån här klassisk livsberättelse att man kommer någonstans ifrån från ett litet samhälle där ingen förstår den. Och sen så kommer man ut i stora vida världen och sen så återvänder man dit då och då. Och då får man liksom höra, alltså, då i Jesus fall, jaha, vad värst vad bra han var på predika liksom. Det är ju bara Marias och Josefs son. Och i andra fall, för andra människor så kanske det har att göra med att man, jaha, så du blev gift, eller jaha, vad fin du är nu, eller jaha, har du gått ner så mycket i vikt, eller alltså att du blev en sån bra musiker, eller vad det nu kan vara för någonting.
Eller kanske att man inte vågar återvända.
Mm, absolut.
Också för att man inte... För det man hoppades på inte blev.
Precis, precis. Det här utspelar sig säkert på många platser i landet varje jul. Med släkt och vänner som man inte har träffat på länge. Och så. Jag tror att det är en ganska vanlig mänsklig erfarenhet.
Mm.
Som jag också har på olika sätt. Så det är väl det som gör det lite... Ja, jag blev lite full i skratt när du läste. För att det, ja.
Men får jag fråga, vad händer som när du kommer hem då? Vad är din upplevelse? Är det svårt? Alltså, det är nästan som att jag ser att här, man har blivit lite större.
Mm.
Eller på något sätt ändrat form. Mm. Är det lätt att behålla den? Eller på något sätt färjan ut till ön, eller om det är en bro?
Ja.
Liksom. Förändrar du dig för att passa in? Eller kan du behålla samma persona du har byggt upp?
Alltså, jag tror att det där är både och. Jag tror dels att det kan vara svårt att behålla den man har blivit. För att någonstans så gör man ju en tidsresa tillbaka i tiden. Och tillbaka geografiskt liksom, till någon form av ursprungsplats. Och samtidigt så kan ju det här liksom, viljan att behålla den här nya personen till varje pris, liksom att hävda sig mot sin familj eller mot sin släkt eller mot sina grannar, det kan ju också bli liksom lite tragikomiskt nästan. Eller jag tänker att det är en lätt fälla att falla i, att liksom försöka visa att nej, men jag har minsann, jag vet inte, lyckats, eller jag har blivit större som du säger, eller jag är mer utvecklad än de här människorna. Och det tänker jag spela lite in i dagens tema, att leva tillsammans, att man kan ju väldigt lätt tolka Jesus ord, ja, men som att han tycker att han är bättre än de andra från hans småstad. Vilket ju, det, om det är så, om det är så som det menas, så är det väl en mänsklig sida av honom. En ganska så här, vad heter det, småaktig mänsklig sida som sticker fram. Men jag tänker också att det kan vara en uppmaning. Den här texten kan läsas som en uppmaning att liksom inte distansera sig från därifrån man kommer bara för att man själv kände sig annorlunda till exempel när man växte upp, utan att försöka omfamna det och komma tillbaka med liksom med ett större perspektiv och inte försöka hävda sig.
Nu kommer vi in på fråga tre. Det har du redan börjat göra. Ändra subjektet från dig själv till Gud. Vad vet du om Gud från detta ögonblick i berättelsen? Mm. Och här behöver man inte få ihop säcken eller sjunga halleluja om man inte vill. Utan för det kan vara ett core testimony, alltså att, som berättar om att Gud är god.
Mm.
Det kan också vara ett counter testimony som säger att ja, Gud kan vara god, men just i denna berättelse så är Gud si och så.
Mm.
Där skulle jag vilja komma in med en sak,
ja,
nämligen.
Absolut.
För jag tycker, jag är nog mer inne på att jag tycker Jesus är ganska lite omogen.
Mm, ja, men det...
Det är lite det du insinuerar, eller ja, liksom antyder.
Ja, ja.
Att men var det nödvändigt att liksom high-fiva sig själv på slutet?
Ja, men, mm. Nej, men det kände jag också. Men jag tror att det kan läsa så folk, om man själv känner att man kommer från alltså en småstad. Och så läser den här texten kan läsas som en så här, just det, Jesus sa det, då är det så med mig också. Så här, jag blev mycket coolare än alla jag växte upp med.
Ja.
Men det är ju liksom inte en jätteskön attityd, nej, tänker jag, att återvända med.
Nej, kanske behöver man det, jag vet inte, i vissa, alltså det är väl en utvecklingsfas också. Men jag tänker på att Jesus, liksom, det är ju nästan ett skämt när han kommer ut i de finare kretsarna till Jerusalem och runt om i landet, så säger de ju så här, ja men ingenting, va, är han en nasaré? Ingenting gott kan komma från Nasaret. Att det är nästan som att Jesus har gjort en klassresa.
Mm.
Och så kommer han tillbaka till byn.
Mm.
Och så har han med sig de här lärda sätten som han har fått och så. Men jag tänker att det här måste vara ju i början av hans gärning, gissar jag. Jag vet inte vad jag vill säga med det. Tänk om det är så att det sker en utvecklingsfas med Jesus. Eller ska vi läsa in något gudomligt istället? Ska vi se från ett annat håll?
Jag vet inte. Tycker väldigt mycket om de här små bitarna i evangelierna. Där Jesus liksom får vara väldigt mänsklig. Och liksom lite småsint eller lite irriterad. Eller, alltså så här, där hans mänsklighet lyser igenom. Jag tycker om de bitarna för att jag kan läsa in mig själv i det. Mycket mer än vad jag kan läsa in mig själv i liksom miraklerna. Alltså jag gör inga mirakler liksom. Men jag har definitivt den här, lite som du säger, omogna attityden. När jag kommer hem på jul. Så, för det är väldigt, det är lätt att ha det. Det är den enkla vägen att välja. Ja, men dels att Jesus är både Gud och människa. Med fokus på liksom både och. Alltså de båda delarna finns där. Men också att Gud är större. Alltså att hade Jesus bara talat ur ett gudomligt perspektiv här, så hade han säkert talat ur det här då, ja men, för att dra till med ett sånt där core statement, att Gud är större.
Mm.
Gud är alltid större. Men han är inte bara Gud här. Han är också liksom en småstads kille som har gjort en klassresa.
Det är ju som nästan insprängt det sista citatet. Men Jesus sa till dem, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Alltså det låter ju som att också evangelisten Matteus, den skriftlärde, har liksom, ja men det här citatet blir bra här. Och jag tänker också, det kan ju handla om att man ville få till sig de judekristna, alltså judarna, och inte bara de hedna kristna. Det var viktigt att få med judarna helt enkelt, och inte bara hedningarna. Mm. Alltså att det var ju viktigt att judarna skulle acceptera Jesus som messias, som den som skulle komma.
Ja. Men hur gör han det med det citatet?
Ja, men att det är ju, alltså judendomen, det är ju hemstaden, det är hemmet liksom, judarna. Och att de skulle erkänna Jesus som messias.
Men det slutar ju väldigt sådär liksom, oh snap. Väldigt finputsad, redigerad variant.
Ja, man hade nästan hellre velat vara liksom, men gud vad jobbigt. Alltså hur, alla de här känslorna som det väcks. Och jag bara tänker på att nästan, alltså den längsta resan är resan hem.
Ja.
På något sätt, att liksom... Ja, men det är säkert jobbigare att åka hem till Nasaret än att liksom träda fram i templet i Jerusalem. Mm. Eller liksom rida in där när alla ropar Hosianna. Det är svårare att åka hem till sitt eget torg, till sitt eget hem.
Ja, för många kan det nog vara så. Och det ser man ju också i flera av evangelierna framställer ju så att Jesus har en lite ansträngd relation till sin familj. Men jag tycker om det. Jag tycker att det är fint. För att det har med mänsklighet att göra. Och att Gud blir människa. Och deltar i alla konstiga saker som vi har för oss. Bland annat liksom såna här 10 år långa tvister med mammor och bröder och sådär liksom. Som är egentligen ganska små petitesser liksom, men som ändå blir så stora i våra liv. Jag tycker det framgår här på ett fint sätt.
Ja, det är väldigt mänskligt det här att Jesus till och med säger liksom till Maria vid ett annat tillfälle så talk to the hand liksom, ja. Vem är min mor och min bror och så här som han ju också säger.
Ja.
Och det här är mina bröder och visar på församlingen. Och sen så är det ändå Maria som står vid korset och som liksom stannar kvar in i det längsta. Mm. Det är också en väldigt mänsklig erfarenhet.
Men inte det är också ganska befriande att man kan få tänka på liksom, Jesus Kristus, frälsaren, Guds son och Gud som lite omogen ibland. Är inte det ganska liksom befriande?
Ja, det skapar faktiskt ett väldigt kreativt tolkningsrum. Alltså både när man läser Bibeln eller när man förhåller sig till Gud i sina böner och så här liksom, att det är inte så statiskt utan det är snarare ett så här dynamiskt prisma liksom.
Mm.
Så det går att argumentera med Gud och det går att titta från det på olika håll och...
Ja men precis, att så här, målet måste vara Gud är större liksom. Se inte ner på din familj bara för att du har varit ute i storstaden typ. Men det är också mänskligt att de känslorna finns där.
Ja, och nummer 4 då i den här modellen är att nu ska du förflytta dig till din kontext. Alltså vad är viktigt för din församling eller i den kontext du verkar att höra just nu? Det här är ju en modell för predikoskrivande, men vi är ju många, eller ni är många som lyssnar som inte är predikanter och så. Det kan ju vara i det sammanhang man rör sig just nu. Så om man tänker att en predika en gåva som man ger till sin församling. Vad vill man ge till sin församling just nu?
Jag vet inte om jag har ett färdigt koncept i huvudet. Men jag tänker att vi går mot jul. På vägen mot jul så stannar vi till vid allhelgonan. Då många tänker på släktingar eller familjemedlemmar så här, som man har förlorat. Och de relationer som man kanske har haft till dem och så. Och i år är det också ett ganska spännande år. Det är lite oklart hur folk kommer fira jul. Många har förlorat någon nära anhörig alltså i corona. Eller att man kanske inte fick umgås med den personen på slutet på ålderdomshem till exempel. För att det var sådana restriktioner. Alltså det är ett lite konstigt år för sorg också. Att har man förlorat någon i ett annat sammanhang så är det många som inte har fått ta farväl ordentligt, eller att ens sorg kanske har blivit liksom undanskuffad och sådär. Och sen efter det så ska vi fira jul och försöka umgås som vanligt med liksom kalanka och sill typ. Men jag tänker nog kring det, och att komma hem till sin hemstad, det kan vara en möjlighet att vara liksom lite större än man kanske orkar vara. Alltså att när man i sättet man hanterar sina relationer i sin familj till exempel, att försöka övergå sin egen mänsklighet lite grann, men att också tillåta att de här spänningarna och klyftorna finns där.
Jag tror du har helt rätt att vi är i en, alltså covid har tagit fram tror jag på ett sätt, så har saker och ting gjort det klarare för oss vad som är viktigt och värt att bevara. Jag tror det liksom existentiellt kommer det också finnas ett efteråt som inte kommer vara som innan.
Mm.
Alltså vi ser världen i lite klarare färger och prioriteringar och så här, och ser vad liksom, vilket mirakel det är att man kan träffas och att man har ett hem att åka hem till om man har det till exempel. Och samtidigt så har det också blivit grumligare, för det är så otroligt konstiga så här, det är, alltså det kan ju vara så här, nej men jag åker inte hem av omsorg.
Mm.
Mamma, du tjatar på att du känner dig ensam och vill att jag ska komma och hälsa på, men det är för att jag älskar dig som jag inte kommer. Alltså det har ju byggts upp så otroligt många gråzoner i och med det här.
Mm.
Och att en sån här text, kanske den här sista punchlinen som han säger, en profet blir ringaktad, det är liksom bara, ja, det kommer inte vara så, vi kommer inte kanske kunna se så klart vad som är rätt och riktigt. Vi får bara försöka vara, som du säger, större i det här också. Det är okej att känna alla de här känslorna och gå igenom alla de här mänskliga faserna, men också det här är också en tid då vi måste gå lite utanför vårt eget ego och stolthet.
Och värna om den instinkten att, som du säger, vara lite större än vårt eget ego eller än vår egen stolthet.
Mm. När du säger det så tänker jag, sista frågan är, vad vill du säga i din predikan? Så om jag skulle skriva en predikan den här söndagen, så skulle jag nog vilja säga det, att lyfta fram att Jesus faktiskt tar sig tid och åker till sin hemstad. Alltså han åker på den här jojon ut i världen och hem igen. Och det är inte perfekt, men han gör det ändå. Han konstaterar på något sätt att ja, det här känns lite trasigt. Så är det, punkt.
Mm.
Så han gör ingen jättestor grej. Han går inte in och fördriver ut några månglare eller liksom tar fram någon piska. Eller liksom. Han bara konstaterar att det här kändes inte helt. Och så kan det vara. Att vi också kan få leva i det liksom med alla kanske familjerelationer, alla relationer som har blivit både mer synliga och grumligare i den här tiden.
Mm. Ja, jag hakar nog i det också. Att han åker hem fastän han vet att nu kommer de här grannarna börja prata igen. Eller släktingarna, eller vilka det nu är som säger det här. Och det är inte som att det inte drabbar honom, för han blir ju irriterad och provocerad och lite omogen. Jag menar, det får ju också honom att säga eller handla på ett visst sätt. Så man märker liksom att det har en påverkan på honom. Men han hade också kunnat bara skita i och åka dit. Eller åka därifrån. Eller bara, jag kommer aldrig tillbaka, typ. Nu har ni satt er sista potatis, eller så här. Men det gör han inte, utan han stannar kvar i det. Och att våga stanna i den spänningen. Ja, som du säger, det här känns lite trasigt, men what to do?
Liksom. Vi går och tar en kaffe.
Ja, hallå. Men precis. Och att våga existera i det. Och inte springa därifrån, inte försöka laga allting hela tiden genast. Och att inte idealisera.
Eller demonisera,
precis.
Där har jag verkligen varit i olika diken under livet.
Det var det jag menade med att springa därifrån eller försöka liksom. Men det är en sån här grej man gärna gör, att man liksom, men nu har jag gått i terapi så nu ska allting funka perfekt. Så här, men det är inte så, för människor är jättekrångliga. Vi är alla jättekrångliga, var och en. Och sen så när vi ska komma tillsammans i grupp så är det liksom, det finns ingen chans att det kan gå smooth. Det är liksom inte så det fungerar med människor. Det ser vi hela tiden överallt. Och det är okej. Okay. Vi är skapta så. Det är liksom, och har blivit såna.
Och det, jag tänker, det är också en gåva till församlingen eller liksom till oss inför de här eller inför de här högtiderna, då vi ändå samlas i kyrkan ganska många, att vi är en brokig skara som kommer och sitter i bänkarna.
Mm.
Vi tycker inte alltid likadant och vi kan tycka väldigt olika, men vi kan liksom, vi kan ändå samlas.
Mm.
Jag tror vi stannar där.
Mm.
Mm, tack så mycket.
Tack själv.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.